Ekot, Hugo Hellman.
P4 Dokumentär.
Vi hade en stare, den typen av stare som kan prata. Men när det kom någon in i rummet så sa staren Heil Hitler. Det var ju att det kom så många som använde den här typen av hälsning. Det är en väldigt dramatisk barndom som plötsligt tog slut 1945.
En ställföreträdande botgörare. Om att växa upp med nazismen, ha nazister i familjen och känna skuld i hela sitt liv.
Jag vill gå tillbaka till vad det har fått för konsekvenser för mig och för andra människor. Vad var det som egentligen hände?
Jag heter Lotta Malmstedt.
Nu står vi framför Falsterbo hus som en gång var ett Nobelhotell för verkligen societén, the high society med kungligheter och dylikt. Och under andra världskriget, eller i slutet på andra världskriget, så var det här en karantän. Och hit kom vi alltså i april 1945, alltså precis sån aprildag som den här. Och så bodde vi...
Folke Szymanski är tillbaka på platsen där han tog sina första steg på svensk mark. Idag är hotellet Falsterbohus ombyggt till bostadsrättslägenheter.
Hej.
Då är ett tag sedan du var här då?
Ja, det var 45, våren 45 som jag var här. Och vi hade karantän här. Och här nere var en matsal. Ja, här nere i den här delen av huset.
Hur länge var du här?
2 veckor nu.
För du är inte den första som är nämligen. Här var en dam förra året.
Per Anders Molin som bor här släpper in oss i den gamla hotellvestibulen.
Ja, för det var mest svensk-tyskar och balter som kom hit. Det kom inga judar vad jag vet.
Var kom du från?
Ja, från Tyskland. Vi kom i de här vita bussarna.
Vita bussarna.
Ja, och vi var liksom hakade på själva.
Ja, kliv in.
Ja, tack. Vi ser om jag kommer ihåg någonting.
Ja, det gör du nog.
Jag tror jag minns det här rummet faktiskt.
Här var receptionen här nere, så där spegeln är där, det var receptionen.
Där, ja,
där var receptionen.
Extra nyhetsutsändning från TT. Kvällsnyheter från TT. Morgonnyheter från TT. Från Oslo meddelas att den tyska kapitulationen nu är definitivt klar.
Vi hade en radio här. Det kom alltid nyheter från TT. Och jag kunde inte svenska, tror det var Front Radio, Front ETN och sånt. Och det var ju det i praktiken, för att det blev hela tiden krigsnyheter och hur tyskarna hela tiden retirerade.
Du kunde ingen svenska då när du kom?
Jag kunde bara säga hej, god dag, adjö, titta en bil. Därför att i Lübeck, där vi också var i karantän först, så såg vi röda korsbilar, svenska röda korsbilar. Och då sa jag alltid titta en bil i en affär där i Lübeck, om att få imponerade på andra och de tittar på mig. Vi hade ju en kiosk här och där köpte jag min första svenska godis. Det var en Ask Tenor, de här svarta. Och så såna här rullar med kula i såna här lakrits. Ja, just det. Jag tror de kostade 5 öre. Och Tenor kostade 20 öre.
Hur gammal var du när du kom in?
Jag är för 36, så det blir...
Ja.
Men det var krig fortfarande när du kom hit?
Ja, det var det som var så typiskt. Jag var nere vid stranden här och så brukar jag sitta och låtsa skjuta på... Vad jag trodde var tyska plan, för jag var så trött på kriget. Och Tyskland ingick i kriget. Jag var så glad för att komma hit till detta fredliga land. Men det var det ju inte, utan det var allierade bombare som hade varit just i Berlin bland annat. Och valde den här rutten över Sverige för att undvika artilleriet från dansk sida till exempel, som tyskarna hade. Och när har vi, där har vi de där strandhytterna, där lekte jag. Men då går vi.
Folke, hans mamma och stora syster kom till Sverige i april 1945 med Röda Korsets vita bussar. De var flyktingar, men inte judar utan utlandssvenskar och som sådana högprioriterade i greve Bernadottes räddningsaktion. Pappan och maken Hans Szymanski var krigsplacerad och fick inte lämna Tyskland.
Jag minns att jag lite ganska ensam här, det gjorde jag. Men kanske det är för att jag är en ensam varg, jag vet inte.
Kommer du ihåg var du var när du fick veta att det var fred?
Ja, mycket väl. Vi hörde på radion att de här orden "Wir kapitulieren" och min mor grät. Och jag trodde ju då att Tyskland skulle segra. Jag var så indoktrinerad av det här med undervapnen och det här. Och då visade sig att Tyskland förlorade. Och då såg jag det ungefär som man sörjde det, ungefär som man förlorade i en fotbollsmatch. Alltså, ja, det gick illa. Det blev 0-1 istället för 1-0. Så att säga. Men sen förhördes min mor här av utlänningskommissionen av någon anledning. Hur pass nazistisk hon var. Och det stod någonting. Hon hade inget mot regimen, men hon tyckte inte om den heller. Eller var en väldigt konstig formulering.
Nazismen. Den har löpt som en röd tråd genom Folkes liv. Han gör upp med den, dagligen. Folkes sambo Vivi är också med.
Vi kan gå lite så kan vi... Ja.
Hon hade väl varit i Sverige?
Nej, hon kom direkt till Hälsingland. För han hade varit där som barn. Hon kom till samma ställe.
Hon hade varit i Sverige som liten.
Ja.
Das sowas von sowas. 99 Jahre Krieg ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn.
Folke Szymanski, journalist och författare, föddes rakt in i en dramatisk del av 1900-talshistorien. Han har skrivit en rad böcker om samhälle och historia. Flera rör Tyskland, andra världskriget och nazismens offer. Hans senaste bok handlar om andra världskriget i tredje världen och kommer ut i september 2015.
Ja, tjenare.
Kom in.
Men boken om sig själv är för svår att skriva, säger han. Jag hälsar på hemma hos honom och Vivi.
Ja, man känner en belastning och känner ju att man känner sig plågad av det också. Att man har haft förfäder som har varit involverade i krigsförbrytelser och som i mitt fall som har varit medlöpare.
Under de senaste åren har han börjat granska sin egen familjshistoria. Han känner ett slags skuld. Han kallar sig ställföreträdande botgörare. Det har blivit en uppgift i hans liv med nazister i familjen. Men är det möjligt att göra bot för någon annan?
Botgörare borde ju vara de som var involverade i nazismen. Min far borde ha varit botgörare. Många andra borde ha varit botgörare i Tyskland. Och så får vi barn då, deras barn och barnbarn får åta oss den rollen.
För att förstå Folke måste vi ta del av hans historia.
Också Tyskland. Jag förstår inte vad det är. Jag tror bara 1935.
Jag får titta i hans fotoalbum.
Vem kan det vara?
Det skiljer sig en del från vanliga fotoalbum.
Ja, det är hon, tant Grete, som jobbade i Göbbels propagandaministerium.
Folkes morfar flyttade från Karlshamn till Berlin i slutet av 1800-talet för att utbilda sig till arkitekt.
Här är en grupp från 30-talet. Åkte till havet. Se på honom där med magen. Rätt stolt över sin mage.
Hans mormor var också svensk och hans mamma föddes där. Men hans pappa var tysk.
Här är min far i naziuniform 1934. Och ett annat bild, han ser alltid så allvarlig ut.
Här har han armbindel med.
Ja, just det.
Hakkors.
Folkes far, som var utbildad ingenjör, var likt många andra arbetslös när han gick med i det nationalsocialistiska partiets Sturmabteilung, SA. När kriget bröt ut 1939 blev han inte inkallad som soldat utan krigsplacerad nära den tjeckiska gränsen på Siemens.
Min mor under kriget med huckle. Många kvinnor hade huckle då. Så varför klagar man över slöjor idag? Min far är vid Elbe och fiskar. Han har delvis SA, han har stövlarna och byxorna ifrån SA-uniformen. Och här sitter han vid radion där Hitler ofta är uppe efter sin röst.
Sieht das ganze deutsche Volk, wie das Schicksal wäre, das ihm zugedacht ist, wenn es jemals diesen Krieg verlieren würde.
Jag minns när Hitt pratade, så han ut med judarna, och då trodde jag att det var judar i lokalen, och så var det tyst ett slag där, och då tänkte jag, nu går de ut ur lokalen, och så kunde han fortsätta. Jag förstod inte vad det betydde. Och det är jag. Nej, det är min syster som är där.
Min syster. Folkes stora syster är 8 år äldre än han.
Det här är väldigt gulligt av henne faktiskt. Här är taget ut i Grünewald utanför Berlin. Här är min syster och jag. Jag var inte särskilt glad, ser du här, för att jag kom till. Ja, min far sa ju då att någon tillsträngt till henne antagligen, och då gjorde hon en sur min.
Var din pappa här i Sverige någon gång?
Nej. Här var vi och jag hatade att åka släde för jag slog mig en gång på en sten. Min syster var inte särskilt varsam. Det var snö då i Berlin.
Hösten 1943 evakuerades Folke, hans mamma och syster 30 mil österut till området Västpreussen som idag är en del av Polen.
Jaha, det är Hohenzollern, ja just det. Det heter numera Inowrocław. Den här ser du nu, hakorfanerna. Det kan ha varit under exempelvis Hitlers födelsedag.
Hänger ut från fönstren?
Ja, så det är hängivna nazister som hänger ut. Det var tyvärr tvång att man skulle hänga ut. Men om man inte gjorde det så kom folk och undrade, eller några hejdukar och undrade varför man inte har någon hakorfana.
Hade ni?
Ja, det är klart vi hade.
Under evakueringen var Folke aldrig rädd för kriget.
Jag upplevde liksom på håll tyska trupper som kom förbi enheter och slog sig ner i trädgården och vi fick smaka på deras soppa, minns jag. Och när Hitler blev satt för attentatet så åkte han förbi med sitt specialtåg där vi bodde. Och det spreds ju då i bygden att Hitlers tåg hade passerat. Jag tror inte han såg något av det ganska vackra området som vi bodde i. Och, för han hade alltid neddragna rullgardiner i tåget. Han ville inte se ruinerna heller. Så det minns jag. Det var för mig en ganska lycklig tid det där.
1944 hade krigslyckan vänt för Tyskland. Östfronten närmade sig och familjen fick fly tillbaka till Berlin igen.
När vi kom in i Berlin var vi väldigt överraskade över att det var så förstört. För att det var ju inte något precis som man berättade i media. Det tyska folket skulle ju hållas på gott humör så att säga. Och alla stod liksom bara vid fönstren i tåget och sa ach, mein Gott och så vidare. Och är det så förstört? Och det var ganska kräsligt alltså. Och sen i vår lägenhet hade en vägg spruckit och dessutom hade en bomb kommit in i vardagsrummet då. Men den ställde inte till så mycket oreda. Den förstörde mormors blekingska karmstol och en bit av ett bord. Och så var en hylsa på golvet där och så hål naturligtvis taket och så.
Folkes pappa fotade också den bombskadade lägenheten.
Eller är det folk? Nej,
det är hemma hos er alltså?
Ja, det är vårt vardagsrum. Här ser man fågelburarna.
Efter att Folke och hans syster hade flytt till Sverige med sin mamma skildes föräldrarna för att aldrig mer träffas.
Och här min far efter kriget, för han fick han var arbetslös och fick laga skorstenar. Och ett foto som saknas är hur han la lik på skottkärror och fraktade iväg. Det låg mycket lik ut på gatorna.
Var det aldrig tal om att han skulle återförenas med er?
Jo, i början. Min mor hoppades ju på det. Och, men eftersom han träffade en annan dam. Alla var ju tvungna att ta emot folk som inte hade någonstans. Var utbombade. Så hon inkvarteras i hans i vår lägenhet och då blev det varma känslor mellan dem och så småningom så gifte de sig. Här är de efter kriget. Min far, tante Grete, min farfar och tante Hedvig. Jämför det med det tidigare fotot här. Nu ser vi hur tjocka de är här. Och sen hur magra de är här. Det var ingen 5-2-diet det där.
Mein Herz unglücklich liebt, ist es vor Kummer unsagbar betrübt. Dann denk ich immer, ach, alles ist aus, ich bin so allein. Wo ist dein Mensch, der mich versteht? So hab ich manchmal voll Sehnsucht gefleht. Tja, aber dann gewöhnt ich mich dran und ich sah. Davon geht die Welt nicht unter, sieht man sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, wenn uns der Schädel aufraut. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht. Davon geht die Welt nicht unter, die wird ja noch gebraucht.
Davon geht die Welt nicht unter, die wird sie manchmal auch grau. Einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau. Geht's mal drüber und mal drunter, fällt uns der Schädel auch grau. Davon geht die Welt nicht unter, sie wird ja noch gebraucht.
Därom geht die Welt nicht unter, sjöng jag då Saliander. Det betyder ju, därför går inte världen under. Så länge vi var i vår lägenhet så hade vi radion i köket som var på hela tiden. Och min syster sjöng med i de slagdängor som var aktuella då. Det var något speciellt med de här, för att de handlade ofta just om temat att allting kommer att gå över. Det var för att hålla folket i på gott humör. Goebbels var ingen dömskalle, och Saliander var ju väldigt viktig bricka i det här propagandaspelet. Även man har försökt att från visst håll att tona ner detta.
Julen 1944 är ett vemodigt minne för Folke. Det var sista gången familjen var tillsammans.
Och sen blev det ju bombningar, så fick vi blev just en bunker i närheten och under de sista bombningarna. Men sen kom då vitmålade bussar och plockade upp oss. Och jag kommer ihåg de här Röda Kors-killarna som var väldigt snälla och trevliga. Och de här väldigt fina Röda Kors-systrarna som deltog i aktionen. Och sen när vi kom till Danmark så var plötsligt som kriget hade tagit slut. Vi såg danska flaggor överallt. Och i Odense stannade vi till och blev inkvarterade på stadshotellet där. Och möttes av en kör av danska Röda Korsmän. Förmodligen trodde de att vi var för detta fångar. De skulle anat att bland den här gruppen fanns det faktiskt nazisympatisörer. Men hur som helst så blev vi väldigt väl undfängnade där och fick med oss jättegoda smörgåsar på transporten över Stora Bält. Men så kom ett gäng tyska soldater där, bandage, och de såg eländiga ut. Och då gav vi dem de smörgåsarna. Det tyckte inte danskarna om riktigt. Men det var ju synd om de här killarna faktiskt.
Folke säger att han inte såg en enda död människa under andra världskriget. Bara en gång under flykten passerar man där en svår bombning just hade skett.
I Kiel så hade precis innan vi kom igenom stan så hade det varit ett bombardemang där. Jag senare fick reda på att det var 700 personer som dog. Men jag såg inga lik eller så, utan jag såg en död häst. Det har liksom präntat in en död stor död häst som bara låg på sidan så. Och sen att det ryckte överallt och att det var någon slags väldigt orolig stämning och folk var väldigt uppragda i bussen och så vidare. Men sen var det ganska odramatisk transport.
Efter karantänen på Falsterbohus fick Folke och hans mamma bo hos släktingar. Hans mamma, ingenjörsfrun, fick börja om socialt i Sverige. Hon fick ta arbete i köket på järnvägshotellet i Karlshamn och efter några år i köket på internatskolan Solbacka i Sörmland. för att Folke på så sätt skulle få en friplats på skolan och möjlighet att ta studenten. Till en början var det tufft att vara tysk i Sverige.
Ja, det var det i början. Alltså jag kom till Sverige, då tyckte ju alla synd om mig, krigets barn och så vidare. Men så kom ju de här rapporterna om förintelselägren under sommaren. Visserligen visste man i Sverige om det, men man tystade ju ner det och man trodde inte heller. Man trodde det var båg många gånger. Så att när det verkligen blev helt fastlaget att upp till 6 miljoner judar hade mördats och många andra också, så blev det ju naturligtvis en väldig stämning mot tyskar i Sverige. Och i Karlshamn upplevde jag ju då att barnen trakasserade mig, kallade mig för tysken och så vidare. Men perioden där man blev trakasserad, det var ett kort egentligen.
Hur lång var den då?
Ja, ungefär 2-3 år. Och sen kom ju det tyska undret och allt det där. Och nu börjar man beundra tyskarna för att de klarade av kriget så bra, krigets verkningar, och var så duktiga och så vidare. Och de första tyska bilarna rullade på svenska vägar.
Jag tittar runt i Folkes och Vivis vardagsrum. Några tavlor som Folkes tyska faster Elli målat känner han varmt för.
Ja, här är då ett stillleben. Det är en akvarell, det är typiskt för 20-talets måleri. Typiskt kubistiskt. Och det här är ju sån konst som nazisterna absolut inte gillade. Så jag vet inte att de fick ha dem kvar, de här tavlorna, men det var ingen som tänkte på.
Varför, vad var det som var fel?
Ja, allting skulle ju, nazismen skulle ju allting vara naturtroget och återgivet och helst ha, ska säga, någon slags romantiska motiv eller hjältemotiv och så. Men man godtog knappt någon annan typ av konst.
Vad föreställer den?
En sjö i bergen och berg runt omkring, och så ser man några kyrktorn där.
Tante Elli var den släkting i Tyskland som kom att betyda mest i Folkes liv. Mer än hans far, som han aldrig hade särskilt mycket kontakt med.
Han kunde inte åka till Sverige för att först var en utredning om hans medlemskap i nazipartiet. Och sen blev han ju så att säga förlåten genom ett enkelt litet brevkort. Och sen var han ändå gift med en tyska och var inte särskilt intresserad av att komma till Sverige. Det här och mycket annat gjorde att vi gled ifrån varandra. Och sen till slut så blev en direkt konflikt och vi hade ett kontakt på 30 år sedan.
Vad var det för konflikt?
Ja, det var som jag redan antytt, någonting med helt olika synsätt på saker och ting. Det gick inte ihop helt enkelt.
Folkes far blev 100 år. Han dog 2001. Folke fick kontakt med honom när han var i 90-årsåldern. Han tog aldrig sitt ansvar för nazismen, säger Folke.
Han gick väl helt in för den nazistiska läran och tillägnade sig mycket av dess dogmer och uttryck och så vidare. Det kan man inte frikänna honom ifrån.
Han hade säkert inte fått det jobbet på Siemens om inte han hade varit.
Samtidigt så framgår ju mycket av hans sätt att prata om saker och ting att han var väldigt, fångad i de tankarna och som nazismen företräder. Det märker man mellan raderna.
Men det enda du egentligen har beskyllt honom för, det var ju faktiskt Kristallnatten. Och det har du ju faktiskt frågat honom om.
Det frågade jag honom också. Och då sa han, det var inte vi i SA, sa han, det var SS. Och då blev jag lite arg, måste jag säga, för att det strider ju faktiskt mot vad vi vet. Alltså, det var SA som gjorde det här. Och där var han alltså med. Och jag vet ju inte om han var med vid själva Kristallnatten, det vet jag inte.
Du visade honom foton. Ja. Titta här på de här uniformerna, sa du till honom, att det är
SA-uniformer.
Ja, men han förnekar det.
Han förnekar, han vill ju inte kännas vid det längre.
SA, ta han att det var en herrklubb.
Det var vanliga med att röka, sa han. Det var en av fördelarna med SA. Sen efter kriget ställde han sig till många tyskar som sa att det var Hitler och inte vi. Så han ansåg Hitler vara en idiot som, framförallt för att han angrep Ryssland, det skulle han inte ha gjort. Och sen blev det här att han försökte väl tona ner det där. Och han gick och åt på invandrare restauranger och det var inget problem för honom att gå till en kinesisk eller arabisk krog eller så. Bara det var bra mat. Och så det blev väldigt blandad kompott kan man säga. En man som inte har tänkt igenom väldigt mycket av sina ställningstaganden. Det är inte så vanligt.
Har du saknat honom i ditt liv?
Ja, det har väl hänt att jag har gjort det. Och för att man lever med ens far och så vidare. Vissa kan säga att jag älskar min far och han var en förebild för mig. Men det får man ju tänka på att jag är ingalunda ensam i den här situationen.
Folke berättar om en vän i Tyskland i samma situation som har talat mycket med sin far om hans gärningar under kriget.
Han sa då att han hade haft ett väldigt bra samtal med sin far om detta. Och då blev jag ledsen för att det har jag aldrig kunnat ha med min far. Så jag är arg på honom fortfarande för det. Jag kunde aldrig haft något bra samtal.
Då blev de ovänner.
Ja, så blev jag ovänner.
Folk blev alltid så arg.
Han använde för mycket bestämda artikel tycker jag. Han sa alltid, till exempel judarna. Om någon som han talar om han inte gillar, han är ju jude. Eller att han bara antagligen får reta mig, börja sjunga nazistsånger.
Spelade marschmusik på morgonen.
Ja. Ja.
Att söka sanningen om sin egen familj innebär att man måste vara beredd på överraskningar. Det var tungt när han fick veta att också hans kära tante Ellie kan ha varit nazist.
Jag tyckte jag om henne och sen fick jag då klart för mig att hon var medlem i nazistpartiet redan 1930. Men genom att jag skrev till en myndighet i Berlin så fick jag genast väldigt bra service. En hel del dokument som visar att hon, när hon skulle få ett nytt jobb, det fick hon, hade hon svårt att få då, fick man inte som nazist utan vidare. Och då visade sig att många hade gått i god för henne på ett sätt som jag tyckte verkade stämma. Att hon aldrig riktigt gillat nazismen, att hon hade tvingat av en väldigt auktoritär man som hon sedan skilde sig från. Att hon lyssnade på förbjudna radiosändningar som från allierade och aldrig gjorde Hitlerhälsning och så. Och då talade ju hennes för mig och hon fick fortsätta som kristendomslärare som hon var.
Vad betyder det för dig då att få veta det?
Det betyder en hel del för att tänkte jag att min far och min syster som sen blev känd naziledare i Sverige, de har jag inte någon särskilt varma känslor för. Medan det var skillnad med min tant.
Du lyssnar på P4 Dokumentär. Folkes stora syster är Vera Oredsson, tidigare ordförande i nazistiska Nordiska rikspartiet. Vi ska fortsätta att prata.
Ich bin nur ein Mädchen, das sagt, was ich will. härtaste storm begeht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träume.
Folkes syster Vera Oredsson har varit nationalsocialist sedan 1938. På 70-talet var hon ledare för nazistiska Nordiska rikspartiet i Sverige. Jag är nationalsocialist in i graven, sa hon i en tidningsintervju nyligen.
Ja, vi gick ju olika vägar. Men jag kan inte svara för min systers räkning från jag själv. Och jag förstår inte henne alls egentligen. Men jag kan ju hjälpa en bit på traven. Hon hade ju en väldigt svår barndom i Berlin. Min far behandlade henne väldigt illa. Och hon var inte så bra i skolan heller, och då behandlade han henne ännu sämre. Och slog henne till exempel om hon inte löste ett mattetal som han försökte hjälpa henne med. Och hon blev ett problembarn i skolan, kan man säga också. Och det ledde till att hon till slut rymde också. Från hemifrån och blev omhändertagen av SS-folk. Hon cyklade ut till Berlin och hamnade plötsligt av misstag i ett område som SS hade, och de hjälpte henne hem sen. Och när hon då var 10 år gammal så kom hon till ett läger som många tyska barn kom för att komma undan bombardemangen. Så. Och där blev hon ju indoktrinerad, började hon bli väldigt indoktrinerad i nazistiska läran, och sen kom hon ju senare in i motsvarighet till Hitlerjugend, BDM, när hon blev 14 och blev ännu mer indoktrinerad. Och nu tyckte hon att den miljön bland de här flickorna och deras ledare, det var, jag kände, som ett hem för henne, inte hemmet med mina föräldrar och mig. Och sen plötsligt så kom hon ju till Sverige och riket ramlade ihop, och då sökte hon sig till de nazistiska organisationer som finns i Sverige. Och för att hon känner sig hemma där. Hon har aldrig integrerat sig i det svenska samhället. Och då träffade hon en Sven-Olof Lindholm som var nazistledare. Och de blev kära i varandra och gifte sig. Och sen skilde de sig efter 9 år igen. Och sen blev han mer eller mindre... Han försökte avsvära sig en hel del av nazistiska ideologin och blev intresserad av miljöfrågor och engagerade sig i Vietnamrörelsen. Men hon gifte sig då med en annan nazist, Oredsson, här från Skåne. Ja, sen resten det får ju min syster svara för det begriper jag bara inte.
Vilken kontakt har ni idag?
Det har vi ingen. Inte ens till födelsedag eller jul. Det går som Berlinmuren mellan oss. Och ingen vill väl ha kontakt heller riktigt. Jag tycker det är också jobbigt, det måste jag ju säga. Men jag kan ju inte rå för att hon är hon. Det kan kännas lite jobbigt med denna uppmärksamhet som till exempel du riktar mot mig. Som bror till den hemska Vera Oredsson. Jag har mitt liv och jag är den jag är, och det tycker jag är minst lika intressant.
Can't you see I love you? Please don't break my heart in two. That's not hard to do, 'cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, 'cause I don't have a wooden heart. There's no strings upon this love of mine. It was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should. 'Cause I'm not made of wood, and I don't have a wooden heart. Muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Muss ich denn zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. There's no strings upon this love of mine, it was all sei mir gut, sei mir gut, sei mir wie du wirklich sollst, 'cause I don't have a word.
Efter kriget, när Folke hade pluggat i Lund, kom han att arbeta internationellt inom FN. Under 70- och 80-talet jobbade han på Sveriges Radio. Han gjorde program om historia och höll i demokratiprojektet Bandverkstan, där lyssnarna fick göra egna program. Han har två vuxna söner från två olika förhållanden och är sambo med Vivi sedan 12 år tillbaka. Han ägnar mycket tid åt att räta ut frågetecken.
Han drivs av det. Det har han gjort. Vi har varit ihop 26 år nu. Och jag har ju varit med när han återförenas med sin pappa, om vi nu ska kalla det för det. Jag har varit med och träffat hans syster och så vidare.
I hela sitt liv har Folke lagt ett pussel. Det har upptagit mycket av hans tid och hans tankar och hans gärning. Han försöker hitta sig själv i historien, säger han.
När det gäller förhållande till nazismens offer så är ju inte jag en del av dem heller. Och jag är inte heller en del av vad min far representerar, den här att de inte kan erkänna sin skuld. Utan då står jag liksom i ett ingenmansland där, kan man säga. Det är ju inte så många som har samma bakgrund. Jag sitter här i Sverige, så känner jag ingen som jag kan prata med.
För ungefär 10 år sedan sökte han sig till ett forskningscentrum som ligger i Neuengamme vid ett av Tredje rikets koncentrationsläger. Där träffar han för första gången människor med samma bakgrund som han själv. Dit kommer barn och barnbarn till nazister för att forska i sin familjehistoria.
Många av de här barnens föräldrar var ju då, eller nära släktingar, hade gjort direkta krigsförbrytelser. Varit med i kommandon som sköt ihjäl judar och så vidare. Och de kändes bedragna, de kändes lurade därför att det har tystats ner. Och då kom man ju också i en lojalitetskonflikt, så de kan ha tyckt om en far som har gjort det här som person. Och det var mycket sånt som vi diskuterade där. Det var ett egenvärde i att vi överhuvudtaget träffades.
Jag tror nog att det har betytt mer än alla terapier han har gått i.
Skuldkänslan är fodrande och komplicerad.
Det är ju inte någon plikt att jag ska behöva plikta för att jag växte upp i den här familjen. Men man kan då se det som en slags uppgift här i livet ändå. Man vill dra konsekvenser av det på något sätt. Och där tycker jag är lite kritisk mot till exempel drottningen, att hon inte själv markerar lite bättre gentemot sin far. Vad han har gjort, den bara försvara honom och ingenting annat.
2010 uppfördes ett minnesmärke i Ramlösa i Helsingborg till minne av flyktingförläggningen som byggdes upp där vid krigsslutet. Kronprinsessan Victoria invigde minnesmärket och Folke var gäst i VIP-tältet.
Och jag träffade också kronprinsessan när vi hade den här invigningen. Jag sa att man precis de här resonemangen jag har nu haft då, och hon bara sa mm-hmm, sa hon. Så hon verkade väldigt tagen ändå och tog mig i hand flera gånger och tackade. Men jag vet inte vad som kom ut av det.
Folke har också skrivit en bok om Brunnshotellets tid som flyktingförläggning.
Det kändes mig väldigt bra att jag kunde göra en sån konkret grej. Och sen kunde jag följa upp det förra året då det här lilla svenskarnas parti kom till Helsingborg. Så anordnade jag en slags minnesstund där så att folk kom med blommor och la på det här monumentet som hade byggts med anledning av flyktingarna. Så fick det en funktion. Jag tror det kommer att fortsätta ha en sån funktion.
Folke känner ett starkt uppdrag att arbeta mot nationalism och rasism. Valåret 2014 manifesterade han flera gånger mot nazistiska svenskarnas parti.
Jag var ju med på den här demonstrationen motdemonstrationen i Jönköping och jag kände det var min plikt liksom att stå där och skrika. Jag hade en hörskramla med också som jag drog för att göra väsen och jag vet inte om det hördes ända fram till dagen för det var ju sån liv där alltså. Och det var en väldigt otäck stämning måste jag säga.
Folke är kluven till sin egen historia. Han är både intresserad av den och trött på den. Den är en del av honom, på gott och ont, säger han.
Man vill ju gå vidare också. Man vill ju inte bara fastna i det här. Liksom. Det finns också folk som inte frågar särskilt mycket om det. Och därmed så kanske de inte har nyckel till mig som person. Och,
din syster har ju påverkat också att du får frågor.
Och det är det som besvär mig lite för att jag vet inte så himla mycket om min syster. Och jag har inte särskilt lust att hålla på med det för det är ganska obehagligt. Och ofta förtränger jag det bara.
Vad är det som är obehagligt?
Att hon är nazist naturligtvis. Och då kan vi inte umgås på normala villkor så att säga. Det hade jag gärna velat vara men det är en förutsättning att hon har en annan uppfattning om saker och ting.
Ja, du har ju tappat din släkt på det viset.
Alltså, ja, det har jag gjort. Alltså, jag har varit med vid att blodsband inte betyder så mycket. Det är, man ersätter dem genom andra band. Man har skaffat sig vänner och man gifter sig och så vidare.
Men vad gör du med nästa generation? Det blir ett icke-ämne liksom, som ändå barn och barnbarn tvingas också förhålla sig till.
Ja.
Klart det hade varit roligt att ett syskon som man haft. När jag läser om syskon som har väldigt bra relation med varandra så blir man ju lite vemodig kan man säga. Faktum var ju också att när vi var barn så fanns det en period som min syster och jag kom väldigt väl överens. Och hon beskyddade ju mig faktiskt där när jag skulle fly från Polen och så vidare för ryssarna. Jag blir lite avundsjuk på folk som har syskon som de har en väldigt bra relation till. Men man orkar inte tänka på detta hela tiden. Det känns lite som ett fängelse och jag har mitt liv och jag är jag. Och det finns en värld utanför mig och min syster så att säga.
Det kan jag uppleva lite grann hos dig. Att du gärna tittar efter rötter. Att du liksom vill förankras någonstans. Det upplever jag ofta.
Ja, du gör ju lite här och var. Jag vill alltid ha geografiska rötter.
Är platser viktiga för dig?
Ja. Men så känner jag att jag vill ha alla de här platserna som fasta platser. Då. Därför att jag ändå har blivit uppryckt hela tiden. Och aldrig fått något riktigt hem. Det första hemmet jag egentligen haft och verkligen det är här med Vivi.
Den ställföreträdande botgöraren har hittat hem. Men blir han någonsin klar med sitt uppdrag?
Nej, aldrig. Det blir man aldrig, därför att rasism är ju någonting som alltid återkommer, och det är en konstant sak. Det har inte med historien att göra, utan det kommer tillbaka hela tiden. Och det här ständiga driften att generalisera om andra människor, vare sig de är män eller kvinnor eller romer eller judar eller araber och så vidare. Och så det är en global företeelse som tyvärr alltid kommer att finnas.
Schwer, doch sie sagt, jetzt wein ich nicht mehr.
Jetzt weinst du nicht mehr.
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Doch zwei, die sich lieben, die bleiben sich treu,
die bleiben sich treu.
Medverkande i det här programmet var Folke Szymanski, Vivi Karlsson och Per Anders Molin. Jag heter Lotta Malmstedt.